Är du arg på oss, Chris, på mig och Anders? Eller?
Nej, verkligen inte. Men det är ju snarare så här. Fan, de måste ju tycka att jag är världens mest nonchalanta, asociala människa som bara är inne och läser det de skriver men aldrig svarar.
Jag tycker det klär dig. Men grejen är också att med mig och Anders, jag tror att det blir så, eller jag talar för oss båda här, Anders. Men det blir som en boll som börjar rulla. Om en av oss börjar, det räcker med att en mening, och så måste den andra säga en mening, och sen bara rullar, och så kan vi inte stoppa det där. Men det är som du skrev, Anders. Annars, vi behöver psykologer ifall vi inte får prata av oss. Jag tror inte, det går liksom inte att hålla sig hela veckan fram till vi ska podda.
Och det Robert menar är ju att vi har en gemensam chattgrupp, det har vi nämnt tidigare, och vi brukar försöka inte diskutera innan vi poddar det som hänt under veckan. Men som ni hör så har vi två i denna podd som vi inte kan låta bli. Och det är väl tur att de har varandra då.
Vi behöver ingen podd snart längre. Vi kan bara bjuda in alla till en chatt om wrestling. Så kan vi chatta med folk där. Då får ni uppdateringar direkt när det händer. De här bitmärkena på Kenny Omegas arm som man kunde beskåda på bilder, var de verkligen riktiga? Eller det är fake det där, va? Det måste det vara.
Nej, det är riktiga, va?
Nej, det är för kul om det är så att man ser hans bitmärken på armen.
Jag vet, det ser ju verkligt ut.
Det ser ju verkligt ut. Jag såg diskussioner på Twitter-trådar om det där, och då var det, så var det många som var så där att men det kan inte synas fortfarande. Det var ju 3 veckor sedan, eller var det, hur länge sedan det nu var. Men då var det någon förskollärare eller någon som arbetade med besvärliga barn som sa att jo, men jag lovar att bitmärken, de sitter kvar ganska länge. Jag jobbar med det här.
Man måste ju ha tagit en rejäl jävla tugga då, alltså, för det var ju synliga bitmärken. Det är inte bara att han har varit där nafsat eller något sånt där, utan han måste ju verkligen ha tagit ett bett. Ej stil.
Men skapligt överraskad Ken Omega blev. Han tog bort Larry ifrån rummet, och sen så när han klev in i rummet igen, då kom det en annan hund i form av Ace Steel.
Slog igen käftamenten runt underarmen. Jag tyckte också det var roligt när Omega markerade mot sin Punk i den här lilla filmen som du skickade, Anders, när han jobbar på Target och snor pengar. För vad var det Punk sa? Något i stil med att de var EVPs som couldn't even manage a Target eller något sånt där.
Ja, precis. Jag tror att det där var ifrån någon Beyond Elite för jättelänge sedan. Det var någon som hade tweetat den där. Så jag tror inte att det var... Men Kenny Omega hade ju retweetat den nu i alla fall. Så att det var väl lite som en pik emot honom i alla fall.
Aha, okej. Okay. Det var gamla grejer. Det var inga nya grejer där alltså.
Nej, precis. Jag tror att det var gamla grejer. Men han snodde pengar ifrån kassan i alla fall. Så att han kunde inte manage en Target han eller...
Ja, så då ligger de lågt allihopa. För Young Bucks ligger ju otroligt lågt.
Ja, men det har de väl order om. Känns inte som det, i och med att det är alla de här legaliteterna bakom det.
Jo, men det känns väl som så. Och vi såg ju den här, du och jag, Robert, har ju sett den här MJF-intervjun med Ari Lawani i veckan här. Och även han var ju väldigt sparsmakad i vad han kunde säga om just den här fighten. Han har ju tydligen blivit kallad som ett neutralt vittne för fighten, men det tog han ju inte upp i intervjun, utan han körde no comment på hela all out slaggisen liksom.
Va? Det låter inte som den MJF jag är van vid som svarar att han är ett neutralt vittne och säger no comment och så vidare. Sa han det så här neutralt och snällt som du berättar just nu?
Han sa inte att han var ett neutralt vittne ens, utan det är det andra som har det sagt. Men han sa bara no comment och att det inte berörde honom. Och sen om att det var ju många som var lite arga över att det hade liksom överskint hans återdebut. Men då så svarar han bara med att hörde du poppen när jag kom ut på Dynamite? Känns det som att det var någon som hade glömt av mig eller någon som hade överskinit mig? Nej.
Ja, kaxig som vanligt, och det ska han väl fan i mig vara.
Jag tyckte han var toppen i den här intervjun. Det var verkligen tydligt att han inte skulle kommentera den här presskonferensen överhuvudtaget. För det var väl typ den här MMA-showmans andra fråga. Det var hej och sen var det presskonferensen. Berätta vad som hände. Och han säger bara så här, jag kommer inte berätta någonting om det. Men, och så börjar han prata om någonting helt annat istället. Men jag tyckte att han var toppen i den här MBF. Och att han pendlar mellan att vara typ sympatisk och ett heel-svin. Jag älskar ju till exempel att, alltså det är också så här att han har ju som ändå kovänt lite grann, för att nu pratar han ju helt plötsligt ganska bra om AEW, men är det då för att AEW nu har pungat upp storyline-mässigt i alla fall, pungat upp och betalat en massa pengar, så nu är han helt plötsligt, ja men så här, vi gör en ganska bra produkt och sådär, och sen så börjar han ju prata om att, men det är klart 2024, då är det det förbund som betalar mig bäst, det är där ni ser MJF, alla förbund utom New Japan Pro Wrestling, de kan betala hur mycket som helst. Jag kommer aldrig gå dit överhuvudtaget.
Men vad heter det? Hur är det inte lite underligt att de skickar honom på massa poddar och grejer just nu? Det känns som att det här är något initiativ från AEW, och helt plötsligt har ju MJF dykt upp överallt. Det känns ju som, ja, nu blir det lite insikt i våran chatt då, men du nämnde ju Anders att han känns väldigt trogen Tony Khan på något vis.
Jo, och som sagt, det är ju han som är det stora dragplåstret nu, känns det som. Och ratingsarna säger väl det också. Sen när han har kommit tillbaka så har det ju varit höga ratings. Nu, som sagt, det var ju första veckan efter All Out-bråket där, så att det har väl också såklart gett intresse. Men enligt honom så är det ju bara hans förtjänst att de har så höga ratings. Men som sagt, han ja, men de provar väl han lite grann som ansiktet utåt lite grann för AEW, känns det som, och han klarar ju det med bravur. Han var inte pratar om att AEW, de är ju bara ett barn, de har funnits i 3 år, de är det snabbaste växande wrestling promotionet någonsin. Han pratar om att de 1 och 2 i cable varje vecka, att Warner Brothers är over the moon över produkten och sådär, så att han promotar ju AEW till max, som sagt.
Det låter ju som att han har fått punkter där av AEW att snacka om i så fall.
Ja, men så kan det vara, men det är väl kanske också bara för att de är så här, nu är det du som ska vara vårt ansikte utåt, nu är det du som ska åka runt och göra intervjuer, för du är, och jag tycker också man ser på honom både i ringen och utanför, alltså när han klipper sina promos och även då när han är i de här sammanhangen, att han har ju ett nytt självförtroende. Det här att han har kommit ut till de här gigantiska popsen och att han vet att han är liksom kattens potatis gör, tror jag, att han får en helt annan svansföring också. Han känns mer självklar och självsäker, och då blir han också till och med lite bättre. Jag tycker också det var väldigt kul att han pratar ju väldigt mycket om WWE-folk som great guys, Triple H, great guy. De bara, har du träffat honom? Nej, men great guy. Även Sheamus också, plus han som fan på. Och de hade väl det här Twitterbråket eller vad nu det var. Jag kommer inte exakt ihåg vad det där var. Var det Sheamus som hade pratat om att han inte var den första healen med scarf eller något sånt där?
Ja, precis. Det var något snack mellan Sheamus och Baron Corbin, och då så sa de, någon av dem sa att heels wear a scarf. Och när MJF la sig i där, han ska ju tydligen vara bestis med Baron Corbin, säger han.
Great guy.
Ja, precis. Så börjar ju Sheamus säga att att Chris Jericho, han har ju scarf, och det var någon till som han tog upp med scarf, och MJF sa att ja, efter jag hade svarat honom tillbaka hela tiden, då plockade han bort sina tweets, så han visade som att det var han som vann Twitter-faden också. Och han tog även upp att MJF är ju faktiskt den första AEW-brottaren. Han var ju först ut på All In, det första. Det hette ju inte ens AEW då väl, men han var den första brottarens låt som spelades på All In. Det var också lite rolig kuriosa som man hade glömt av.
Var han det? Var inte det typ Sammy Guevara eller någon som hade öppningsmatchen?
Nej, jag tror faktiskt att det var MJF emot, och vad heter han då? Son of Havoc heter han i Lucha Underground.
Matt Cross.
Ja, precis. Jag tror att det var det som var den första matchen. Det, vi får väl se i kommentaren annars.
jag tänkte precis, ska jag orka googla eller ska jag bara skita i det och överlåta det i kommentarsfältet? Ja, något kul ska ni väl få i kommentarsfältet också, så ni får gå in och rätta där. För mig låter det också väldigt bekant att Sammy Guevara mot typ Kip Sabian, va, var den första matchen. Men det kan ändå att den här, kan det ha varit någon pre-show-match då med MJF? Han var ju inte så stor på den här tiden.
The actual pay-per-view opened with Maxwell Jacob Friedman facing Matt Cross.
Yes!
Ja, du ser. Aldrig ska jag ifrågasätta dig någonsin igen, Anders. Jag lovar det här. Här och nu, dyrt och heligt.
Och han sa också de som var mest undervärderade i AEW nu, det var Ethan Page och Stokely Hathaway. De som han hänger med. Men Ethan Page, han är ju verkligen framtiden.
Nej, kungen! Han är så jävla bra!
Hörrni, Survivor Series ska bli ett Wargames. Eller det ska väl innehålla två stycken Wargames-matcher. Och det gör de väl, ta med fan, rätt i. Årets tråkigaste premium live-event, Survivor Series. Som de ändå kanske då kan gaska lite liv i genom att trycka in den här Wargames-gimmicken istället.
Och inte nog med det, vi ska ju få en Fighting Pit-match. Så nu börjar han plocka in allt ifrån NXT-tiden, känns som. Det som funkade bra där, det kastar vi in på main roster. Och det är fan inte mig emot, alltså.
Nej, och det absolut viktigaste med Survivor Series är att det är ju inte om brand supremacy längre, utan det handlar ju om storylines alltihopa.
Och det är inte heller the only day of the year when brands collide. Vilket det aldrig har varit. Vilka kommer det vara då? Judgment Day känns ju som heta kandidater.
Känns det inte som det är Bloodline mot några också? Man tänker ju vilka faktioner de har.
Jag känner ju att Judgment Day är heta. Att det kommer vara Judgment Day och kanske Seth Rollins eller någonting som möter Matt Riddle.
Ja, men han ska väl gå mot, vad heter det? Han ska ju gå av Fighting Pit-matchen. Nej, det är Extreme Rules. Nej, men det är Extreme Rules. Vi är full här båda två just nu. Det är då Fighting Pit-matchen ska vara. Det är jag som ställer till det. Förlåt!
Ja, men det är ju också någon som lagt någonting från NXT som man lägger in som är bra, eller lite roligt i alla fall. Lite nytt för main roster. Men då kan jag fortsätta med min teori om att det ska vara, vad sa jag? Seth Rollins och Judgment Day emot Matt Riddle, Rey Mysterio och AJ Styles hintades det väl om nu då, när Finn Balor bjöd in AJ Styles, men med lite ljummen respons. Än så länge, kanske.
Vi måste pausa här. Det här är ju från Raw. Det var ett backstage-segment med Finn Balor. Och Finn Balor redan har fått vara i ringen med Judgment Day. När det känns som att... Jag tycker om Judgment Day, det ska jag säga. Jag älskar Dominic Mysterio i hans, vad heter det, The Cure-look som han har anammat. Men jag tycker att de är så otroligt sliriga. De är sliriga på det sättet som det är i W är som sämst. Så slirig är Judgment Day på micken. Och Finn Balor är alldeles för roligt. Han vet inte riktigt vad han är för karaktär. Och sen när han kommer backstage och ska köra den här promon med AJ Styles, då förvandlas han ju till Tony Khans heel-persona när han var i Impact. Man vill ju gulla med Finn Balor när han är på det där sättet. Han är inte så hotfull, liksom.
Jag tycker att det är Finn Balors problem när han ska vara heel. Alltså, det är någonting med hans... Han har ju lite svårt att vara heel direkt. Han öppnar käften, Finn Balor. Det är typ dialekten och hans röst. Och nu har de också då tryckt in Dominic Mysterio där, som har alldeles för vän röst för att liksom motsvara den väggen av burop som man ändå fick på Raw. För det var banne med en vägg av burop av rang. För det där är svårt att få någon som får det där mottagandet på en show.
Verkligen.
Ja, han har ju inte med sig att, som sagt, han saknar ju karisma ganska mycket, och han är ju inte den bästa i ringen.
Och nu pratar vi om vad heter det?
Dominic.
Bra, pronouns, pal!
Ja, men Dominic, som sagt, han är ju inte bra i ringen, han är inte så bra på micken, och han är liksom för vänlig, som du säger, Robert, där också. Men nu så får ju fansen, när han är fri från Rey Mysterio, så får fansen äntligen säga åt honom att han är dålig. Så att det känns som att det var någon podd som jag lyssnade på som jämförde honom med David Flair. Att han bara glider på sin pappas namn och han har inte så mycket talang. När jag fick suga på den liknelsen lite grann, då så kände jag att ja, men det passar nog. Och, jag vet inte hur, nu kan han glida på att vara ogillad, men det känns som att det här kommer bli så här X-Pac hit. Ingen vill ju se honom egentligen.
Nu är du hård mot han. Fan, han är ju tusen gånger så mycket talang som David Flair. Han gick ju, vad heter, bra match mot Buddy Murphy till exempel, och då var ju ännu grönare. Jag tror på Dominic. Jag tror han kommer passa som den här Robert Smith-kopian han är just nu.
Ja, men jag håller med. Jag tycker också han är bra i ringen, och det är alltså, hej, flytta ner rösten i bröstet. Sen är du hemma, Dominic. Det är bara att du pratar alldeles för högt upp i halsen och låter alldeles för vän. Det är väl det som är enda problemet.
Helvete, jag får inte dricka när du pratar, Robert. Ibland så är det fan farligt att ta vätskepaus då.
Vad tror vi om tjejernas del i Wargames då? För vi ska det vara en för snubbarna och en för tjejerna?
Jo, som jag har förstått det så ska det vara en för killarna än för tjejerna.
De måste ju vara damage control mot gänget de muckar med, plus några till inskjutna då i fejden.
Ja, alltså jag tänkte lite på att Trish hade ju, kommer ni ihåg när hon var där i Toronto och hade en liten tätt med Bailey där, och då var det ju som att hon hade en match till i sig. Det känns lite som att hon skulle kunna komma in i Bianca, Asuka, Alexa Bliss gänget. Kanske Sasha Banks och Naomi där också då. Nu vet man ju för sig inte vad som blir av Alexa Bliss. Det beror på hur det artar sig med den här jävla kaninen.
Hur många är de? Är de fyra eller är det fem i Wargames? Eller?
Fem brukar man vara i Wargames.
Fem i ett lag.
Ja, man brukar vara det, va?
Precis. Och det har ju snackats om att kommer Sasha Banks ifrån Boston eller någonting? Är det någon som vet?
Pass!
För jag har fått för mig att det har börjat pratas om att det är på Survivor Series som de ska komma tillbaka.
Vet ni vilka två brottare som kommer från Stone Mountain, Georgia? Det kanske finns fler, men det är två. Det är för fan Jake the Snake och Apollo Crews. Jag tycker det är bara så konstigt att båda kommer från Stone Mountain, Georgia.
Det står att Sasha Banks är från Kalifornien.
Ja, det ser jag. Nu kan du sluta lita på mig igen.
Där tappar du den lilla kredibilitet som du hade jobbat upp, Anders.
Yep.
Fan, vi är i dålig form när vi faktakollar oss under podden. Två gånger redan. Fan, har vi börjat bli skakis för kommentarerna, eller?
Men vi får väl se vad det blir av det här då. Men Ding Dong Incorporation-gänget, de känns ju ändå som självklara. Det är inte så mycket andra stall. De har ju inte så många andra att röra sig med.
Men nu
så...
kastar jag ut namn. Raquel kommer ju vara med i den här matchen.
Ja, Raquel borde ju kanske vara med på något sätt också. Sen är det väl prat om att Rick Flair, att Charlotte Flair ska komma tillbaka snart också.
Ja, det är även prat om Rick Flair. För Rick Flair håller på att träna nu när han såg att Ricky Steamboat ska gå en match. Så tyvärr håller ju Rick på att träna då. Men det kan vi fan glömma nu.
Ja, precis. Charlotte känns väl också som... Men det måste ju vara några som har singelmatcher också.
Måste det? Jag har ju varit duktig på att ha få matcher på pay-per-views WWE, vilket dock har medfört att Usos har fått världens längsta matcher lite till och från.
Ja, och så sen så ska det väl vara några klassiska Survivor Series-matcher också, va? Det är väl inte bara Wargames och singelmatcher, utan jag tänker att det kommer vara Survivor Series-matcher och två Wargames-matcher. Eller?
Tror du? De brukar ju bara ha två Survivor Series-matcher de senaste åren. Jag tänkte att det här är utbytt till det.
Ja, då har du ju för sig rätt i. Men ska det heta Survivor Series med våra Wargames?
Vince McMahon sitter och skriker hemma i plusboendet.
Jag tror att det skulle heta Survivor Series Wargames. Alltså att logotypen är så här Survivor Series och sen så har de den här stämpeln liksom Wargames precis under där.
Jättekonstigt. Det är som att göra ett, liksom att ha King of the Ring fast göra ett Royal Rumble.
Ja,
verkligen.
Och när jag kollade på NXT den här veckan också, där plockade ganska oväntat HBK North American-titeln av Solo Sikoa. Alltså, den matchen var ju inte sanktionerad. Jag berättade väl kanske aldrig det förra veckan när vi pratade om den här. Han hoppade ju bara in och tog matchen. Det var egentligen Wes Lee som skulle gå den mot Carmelo Hayes. Men då såg Carmelo Hayes till att Wes Lee fick tillbringa kvällen i gipsvagga istället. Och då hoppade Solo Sikoa in då i sista sekund. Men... nej, det öppnade med att han kallade in Solo och Carmelo Hayes i rum, tackade Solo för tiden i NXT, önskade han lycka till på SmackDown och så arrangerade han sedan en stegmatch på Halloween Havoc om den här vakanta titeln där Carmelo Hayes kommer ingå och fyra stycken andra. Så att, det kommer väl bli klart längre fram. Men jag tyckte det var otroligt märkligt. Han gick ju för fan en match om titeln som han då inte ägde på SmackDown. Är inte det märkligt?
Ja, men det känns jättemärkligt. Det måste ju vara någon panikåtgärd att göra sådär.
Men varför? Det är ju Vince McMahon som höll på med konstiga panikåtgärder. Triple H har ju all tid i världen att lösa det. De kan ju ändå trockla titeln av han på ett snyggare sätt än på det här sättet. Och HBK... pardon my French, men du, han har ju tappat allt vad det gäller skådespelartalang. Ögonen tittar ju åt två helt olika håll och han har ju ingen timing överhuvudtaget på att leverera repliker på ett trovärdigt sätt längre.
Men ja, nej, det, jag läste om det här och jag finner också helt jättemärkligt. Det känns som om, fan, har Vince McMahon ringt upp dem eller? Vad är det här? Men apropå någonting de har ändrat som nu sen Vince försvann, det är att brottarna kommer få lite mer helgdagar, såg ni det?
Nej, vad innebär det?
Ja, de kommer få lite mer betald semester över så här holidays i Amerika. Det var specifika datum som de skulle få vara ledig på. Och det är fan toppen, de verkar ju ta hand om dem bättre nu. Det är så jävla solskenshistoria, Triple H-regimen just nu.
Det är så Tony Khan sitter och sliter sig i håret. Det är hans good guy gimmick är liksom på väg att snos rakt av Triple H. Snart är han som är the good guy.
Ja, men han kommer alltid ha det där skenet av att vara en riktig jävla ärkeröv.
Kommer ni ihåg förra veckan att jag sa att de skulle banda något NXT? Jag tror att de har bandat två stycken veckor. Och att de kanske håller på att matta av färgerna inför att de ska go black and gold igen. Och det var precis vad de gjorde. Eller typ allt var egentligen färg. Men när de gjorde sådana här bumperbilder med NXT-loggan, då var den vit och så hade den en guldring runt om sig.
Jaha!
Jag tror att även nästa vecka är bandad. Men jag såg ju att det var en... fin debut på slutet i det här NXT-t.
Ja, gud ja. De hade en first contender-match, Tyler Bate och JD McDonough. Och den matchen var ju då inte helt oväntat delikat. JD McDonough vann. Och när han och Bron Breakker sen står och stirrar på varandra i ringen, då kommer dirigenten Ilja Dragunov tillbaka.
Nämen, vad härligt!
Mm. Så möjligen kanske det blir en three-way där då.
Men hörni, vad fan, vi måste prata en massa om en massa saker i WWE. De gör ju så mycket spännande saker tycker jag. Är det väl så här, jag ska ställa er frågan. Hur ställer ni er till main eventet på Crown Jewel? Är ni taggad för det eller inte?
Jag är inte särskilt taggad för det. Jag tycker att det är för apart. Jag var väl inne på det här förra veckan, men jag tycker att det känns High Chaparral när det gäller de där Saudiarabien-grejerna. Å andra sidan så var det i någon podd där de poängterade det här. Man kan prata om att så här, ja, det som händer i Saudiarabien, det är lite si och så med det. Det är hej baberiba, det blir vad det blir. Skitsamma, det reflekteras inte så mycket på det vanliga som händer i USA sen. Men det gör det ju. För att det var ju förmodligen, det här var väl förmodligen bokat innan Cardiff-showen, vilket då gör att Drew McIntyre inte kan ta titeln av Roman Reigns, för att Roman Reigns måste vara mästare i Saudiarabien när han ska möta Logan Paul, för det har den där prinsen begärt.
Ja, just det. Just det. Vad kände du då, Anders, för Logan Paul mot Roman?
Själva matchen kan säkert bli rolig. Man var ju överraskad över Logan Paul tidigare. Och jag tycker att det här tilltaget med presskonferensen som de hade tycker jag var spännande. Men som sagt, det är ju lite hophafsat känns det som allting var. Och jag tycker lite att det var komiskt när de var på stället som de var på i Las Vegas, det var inte Caesars Palace direkt, utan vad heter det? Mad Cow Saloon eller någonting. Och
så satt det... indisk restaurang eller någonting.
satt några fyllisar i publiken och ropade hela tiden.
Men jag måste säga det, att nu kommer jag vara udda fåret här, eller vad fan man är. Men jag tycker att de bygger det bra. Jag vågar tippa här nu att det kommer vara den bästa så här celebrity-matchen vi kommer att se i modern tid. Jag har ju inte sett de här jävla Andy Kaufman-matcherna. Kanske de var kung, vad vet jag, för den tiden. Men jag tror den här matchen kommer vara toppen. Jag tror att Logan Paul kommer överraska oss alla. Jag tycker presskonferensen var kanon, för jag tycker Roman Reigns bara drypte av självsäkerhet och bara ägde den här karaktären. Tycker det var fenomenalt faktiskt. Jag är taggad, jag tycker de bygger det bra. Så in och hata mig i kommentarerna, vet jag.
Nej, men alltså, jag kan väl skriva under på att jag också tror att det kommer bli en bra match. Det tvivlar jag inte på. Logan Paul är ju, som sagt, var ju överraskande bra, så att han kommer han säkert göra det där bra. Jag har inte sett den här presskonferensen. Jag såg bara något klipp där han puttade Logan Paul med besked, vilket jag tyckte var ganska underhållande att se. Jag vet inte. Det är också någonting med hela den här promon han höll på SmackDown till den här, också då väggen av burop, och han ska liksom försöka vara face och... Jag vet inte, det fäster inte riktigt.
Och sen som sagt, hela fejden byggdes ju upp ifrån hans podcast som ledde till att det blev en beef på Twitter, och sen helt plötsligt så var det på SmackDown, så hade han det, då var det presskonferens dagen därpå liksom. Så att det gick ju väldigt snabbt, och speciellt om man inte är som vi som följer med på Twitter och eller lyssna på Logan Pauls podcast, det gör vi inte vi heller, men det känns som att om man bara tittar på SmackDown liksom, då känns det som att vi har, vart kom det här ifrån?
Men det var ju så jag upplevde det, och jag tycker det var kanon. 3 tummar upp. Jag ska hylla Logan Paul likt jag hyllar Tony Nese nu. Hela tid.
Ja, du får låna 1 tumme av mig så du får dina 3 tummar. Men jag tar inte båda tummarna upp.
Skönt.
Jag såg någon bild där det var potentiell match Omas mot Goldberg. Det måste ha varit skämt.
Det hoppas jag. Fy fan.
Kan du tänka dig vilken rövmatch det kommer bli? Fruktansvärt dålig alltså. Fruktansvärt dålig. Och stackars Goldberg, han har väl en match kvar på sitt kontrakt. Alltså, det är som gå ut i moll så det bara sjunger om det. Ifall det kommer vara hans sista match i WWE.
Det känns som det sista ribbet ifrån Triple H lite grann då.
Ja, för han hatar väl Goldberg, va?
Jajamän!
Men Omas, han har inte jag sett på Raw på flera veckor. Vart har han tagit vägen?
Ja, han var med nu på senaste Raw här. Förmodligen bortklippt från er YouTube-version. Men han var med.
Ja, det var han.
Så jävulskt. Vad gjorde han då?
Ja, jag önskar komma ihåg det. Han slaktade 2 stycken jobbers.
Ja, en till fråga med Raw. Jag vill bara kontrollera. Har de slaktat 24-7-titeln? Eller har du sett den när jag och Anders inte har sett den?
Nej, den har inte varit på TV. Men den har ju varit på house shows. Berättade ju där om att en domare tog den för inte länge sedan. Men det är också det senaste jag hört om 24-7-titeln. Så att jag har dålig koll på dess status i nuläget.
Ja, men skönt.
Men den syns inte på TV. Det gör den inte. Och har ni inte tänkt på att alltså, det är ju väldigt få brottare som porträtteras på TV nu för tiden.
Ja, det är för att Triple H har ju bestämt sig för att han ska ha långa, långa matcher. Vilket jag tänkte på under veckans Raw. Att jag vet inte om det alltid är bra med WWE-stilen av brottning kontra en AEW-match. Alltså, det är mycket chinlocks i WWE.
Jo, men det är ju det. Men det är också det där. Kan vi klaga på det när vi har i flera år nu klagat på att det är alldeles för korta matcher som inte betyder någonting? Nu får vi i alla fall matcher som ändå är, som får ta lite tid och som också betyder någonting. Sen, och jag tror också att det är, för det här är ju egentligen bara ett problem på Raw, tycker jag i alla fall. Jag tycker inte att det är samma problem på SmackDown, för att SmackDown är mycket tajtare. Raw måste han dra ut, och jag tror att det också avspeglas på eran YouTube 1,5 timme. Även fast den bara är nedklippt 1,5 timme så tror jag, för du vet, det är ju någonting med tempot och sättet de brottas på och såna här saker också för att de ska fylla ut de här 90 minuterna.
Ja, absolut.
Men jag tyckte Raw, du öppnade ju med titelmatchen, US-titelmatch mellan Seth Rollins och Bobby Lashley. Överraskande att de satte det som en första match. Sen kommer på, Bayley är ju från där de nu var, San Jose kanske, eller?
Ja, men det stämmer.
Och då är det väl självklart att hon ska vara i main eventet då. Men jag tyckte det var en ganska bra match. Eller jag tyckte det var en väldigt bra match. Lashley vann ju efter att Riddles musik kom igång. Eller, och han sprang in mot ringen, vilket då distraherade Seth Rollins. Och så förlorade han matchen. Jag var ju lite inne på att jag tycker att Seth Rollins skulle ha vunnit den här. För jag tycker att det skulle klä han att få US-titeln. Å andra sidan, jag såg också lite det här komma eftersom de då ska gå en till match, han och Riddle.
Så ska vi komma ihåg att Bobby Lashley är ju den femte bästa brottaren i världen.
Men Seth Rollins vände en spear till en pedigree i luften. Det var otroligt.
Det var, vad fint det var.
Jag och Chris har ju varit lite förbannad på Seth Rollins efter den här matchen. Vi har ju lagt märke till att hans karaktär, han är ju sin karaktär mest när han går in till ringen. Sen i sin brottning så är han inte den här flamboyanta karaktären som vi var inne på förra veckan. Då är han ju sitt gamla goda jag igen.
Då är han Seth Rollins bara. Exakt, han är bara vanliga Seth Rollins då. Så att nu börjar jag vara lite på din sida, Robert. Fan, kan han vara lite tydligare vad han är?
Men det är ju mest det jävla garvandet som jag vänder mig emot. Jag orkar inte höra han skratta mer. Jag vill skjuta mig i huvudet varje gång som han börjar skratta. Och att han skrattar på det här... Jag vet, alltså, det är klart man kan klaga på andra som skrattar också. Det är väldigt många som gör det. Bailey, men hon är ju på något sätt Magica the Hex. Och blir på det sättet roligare. Så att Rollins är bara jobbig. Det är som att så här, du behöver inte... Jag fattar att garva grejen är din gimmick. Men du behöver inte säga en mening. Skratta med ett jävla... Ja, jag höll på att säga något fult där, det ska jag inte göra. Men han, jag vet, det skrattandet stör mig så otroligt mycket.
Ja, och som sagt, de har ju 3 stycken på Raw som skrattar nu. Det är Bailey, Seth och Rhea som skrattar på. Så att det känns som att de borde ha någon annan karaktär där. Eller...
Ja, Rhea får vi inte pissa på. Och jag tycker hon har funnit sig väldigt väl i den här Judgment Day-gruppen. För det är typ första gången på länge som hon känns relevant. Och hon känns också som att hon har väldigt kul när hon är där.
Ja, de har ju lite för kul som jag nämnde tidigare. Sliriga Judgment Day, men glada och härliga är de.
En annan grej som också var otroligt som vi glömde prata om förra veckan, det var ju Kevin Owens promo på Austin Theory. När Kevin Owens säger att killar som han och Gargano är en på miljonen, men Austin Theory finns det dussintals av. Han håller ju en väldigt, väldigt lång promo där som är väldigt bra. Man ser också att den sjunker in i Austin Theory samtidigt som man levererar den. Men sen man bara tittar Austin Theory på Kevin Owens, spänner höger biceps och så säger han, men ni kommer aldrig bli lika bra som jag. Jag tycker det var så underbart att han gjorde det. Ja, jag kommer att tänka på det, för de represserade ju den här veckan. Och så var det ju en match mellan dem, som jag också tycker var jättebra. Men distraktionsslut även här. Även om det var vakt, Gargano dök upp och började fippla med Austin Theorys Money in the Bank-väska, vilket gjorde att Theory blev disträ och så åkte han på en powerbomb. Och Kevin Owens vann.
Ja, försöker i alla fall göra så att varje match har en betydelse i en storyline. Det är inte så många matcher som bara slängs in för att vara längre. Men det som, apropå Austin Theory, när han gjorde sig i ordning backstage så dök ju den här QR-koden upp för första gången. Den måste vi väl prata om. Det är väl det som är, vad heter det, det viktigaste med hela Raw, eller?
Och jag tycker ju den är så underbar, för den, jag reagerade ju inte alls på den när jag såg det, utan det var efteråt som folk började babbla om någon QR-kod. Alltså att detaljintresserade personer ser en QR-kod, scannar den och då märker att man kommer till en hemsida, den här vita kaninen. Som väl också hade någon uppvisning på SmackDown förra veckan, för jag tror att det var under ett reklambreak, så det var därför vi inte fick se den.
För att förtydliga för er som inte har sett det då, ni som lyssnar, så det Robert pratade om, den vita kaninen vi fick se, det var en liten video där det var en vit kanin som hoppade på bokstäverna i Hänga gubbe. Och vad var det han skrev då, kaninen?
Frågan var who killed the world och svaret blev you did.
Precis, och kaninen hoppade på, började på bokstaven D, sen E, sen M, sen O, sen N. Så det, han skrev ju demon och sen var det X, I, U någonting. Men och sen var det ett litet timglas som de pratade om. Det är ju Carrion Cross som brukar vara det här timglaset. Och sen så var det en röd ring runt det här timglaset. Och det brukar Bray Wyatt använda på sina tweets. Eller i alla fall i vissa tweets har han använt den här röda ringen. Så att det har ju slagit igång rykten och diskussioner på sociala medier om vad katten det här är för någonting och vad det kommer leda till.
Och du hade ju ramlat ner i kaninhålet, bokstavligt talat tänkte jag säga, men då hade du faktiskt ramlat i ett kaninhål. Och det vore ju jättekonstigt, men du pratade ju om Braun Strowmans röda byxor och Karrion Kross som The Mad Hatter, eller vad fan var det snack om?
Nej, det var det var ju våra kompisar på Going in Raw som hade en teori om det här Alice i Underlandet-kopplingen där Bray Wyatt skulle vara The Mad Hatter då. Och så pratar de om att det kanske skulle kunna vara ett stall med Bray Wyatt, Karrion Kross, Braun Strowman och så blir Scarlett med och även Alexa kanske då, som i main eventet här så släcktes ju ljuset ner igen och hon har varit väldigt mycket med den här dockan. Men när jag forskade på lite grann så hamnade jag ju på en fandom-sida. Det heter det Wikipedia Fandom eller någonting. Ja, strunt samma. Och då så läste jag lite om Alice i Underlandet. Och då fanns det ju någon karaktär där som hette Nevin McWisp eller någonting. McTwist. Som var en karaktär som kunde styra tiden eller stoppa tiden eller någonting. Och det har ju också Karrion Kross pratat om i sina promos, att han kunde stoppa tiden eller någonting.
Jag vill bara säga att jag tycker att min kameramans teori låter mer trolig än där. Det börjar bli finverklat.
jag tycker att när du skrev om den här teorin, Anders, för jag hade inte hunnit läsa så här mycket om det, allt luktade ju väldigt mycket Bray Wyatt. Och jag tror också på, jag såg något klipp från den här reklambreket på SmackDown förra veckan när någon hade filmat, och då spelar de ju då White Rabbit. Det är Jefferson Airplane som har den låten.
Mm.
Och när de gjorde det så började ju ljuset blinka rött också. Och då kändes det ju som ganska självklart att det kommer vara Bray Wyatt. Och där någonstans så stannade väl jag, att jag tänkte att okej, det är Bray Wyatt som kommer. Men när du skrev om alla de här omvägarna och Braun Strowman och Karrion Kross och det, alltså jag fick gåshud av det, för att om de syr ihop det på det sättet så, fy fan alltså, då ska de hyllas, då ska han ha en slammy på Levesque eller en espy i alla fall, åtminstone.
Fan, jag blir besviken. Du fick ju aldrig någon gåshud av min Cesaro-teori. För jag känner mig så sveket och fullständigt. Ni kan inte hålla poddtankar och ni sitter för gåshuder. Hudar? Ni får gåshud av jävla Neville McWisp. Vad vi ska döpa om Karrion Kross till.
Ja, men vi kan i alla fall nå konsensus med att vi gillar de här detaljerna. Det är fränt att han håller på det här sättet. Sen avslutades väl den här hänga gubbe-grejen med 9-23. 23 september, det är imorgon. Smackdown går ju på fredag då. Men vi tror väl kanske inte att det är så att Bray Wyatt kommer dyka upp där, utan jag är väl lite mer inne på din teori du hade, Anders, i en chatt om wrestling där ingen är medlem förutom jag, Anders och Chris, att det då kommer vara kanske nästa film eller nästa grej, nästa ledtråd som presenteras på fredag.
Precis, och det var ju även så här att när det här 9-23 visades så var det först 9.23, alltså som ett datum, som man skriver ett datum i USA. Sen så blev det som ett digital ur 9.23 också. Och det är ju strax innan sista halvtimmen på SmackDown. Så att det känns ju som att just den tidpunkten kommer det vara någonting som händer också. Så att det är lite som Chris Jerichos countdown, känns det som.
Men det är väl klart han måste komma, vilken besvikelse annars. Känner inte Triple H att han måste leverera?
Jo, men jag tror att de här ledtrådarna är för subtila. då borde de åtminstone ha gått på tv, kan man ju tycka. Alla de här grejerna.
Nej, men han förstår wrestling Marksen. Han vet att de håsar upp det. Helvete, det känns som att jag inte har fingret på pulsen längre. Jag hade det med Cesaro, men nu har jag tappat den. Jag kommer ha fel. Ni har säkert rätt. Det är bara någon jävla video eller de släpper lös någon kanin som hoppar runt där.
Men tänk dig framför här att säg 9:15 amerikansk tid då, så börjar Karrion Kross och Drew McIntyre ett segment i ringen. De står och babbla på med varann. Och sen när klockan slår 9:23, lamporna släcks, det drar igång någon mystisk drödelutt eller något segment. Och då var det så kommer Bray Wyatt, Braun Strowman. Det var även någon som skulle blanda in Dexter Loomis i den här
faden. Nej. Men det fina med det här är ju att vi sitter och spekulerar om saker som ni redan vet om nu när ni lyssnar på det här. Så att ni får ju hylla oss om han heter Neville McWisp nu. Karrion Kross.
Ja, det kommer han inte heta.
Judgment Days, Damien Priest och Finn Balor mötte sen Matt Riddle och Rey Mysterio. Jag tyckte också det var en bra match. Som sagt, alla matcher var ju bra på det här Raw. Men likt alla andra matcher så var det också outside interference som avgjorde det hela. Rhea och Dominik höll på att fula lite här och var där utanför. Och det gjorde de ju även på main eventet. Bayley mot Alexa Bliss. Så var det ju en distraktionsvinst. Det var Alexa Bliss som var på topprepet. Dakota Kai distraherade domaren samtidigt som Io Sky puttade ner henne. Och Bayley satte då en roseplant och vann. Och sen utmanade hon då Bianca Belair om titeln på Extreme Rules.
Mm. Kommer de ta den, tror ni?
Ja, det tror jag.
Ja, jag tror det också.
Jag med. Jag tror att det börjar bli dags.
Är Dexter Loomis och The Miz och Tommaso Ciampa i neongrönt bortklippt från YouTube-versionen, eller?
Nej.
Nej då, vi fick se knivar komma upp genom ringgolvet.
Men det är det enda som är skit på Raw nu för tiden. Alltså annars, så här, man kan klaga på att det är lite långa matcher och att det är lite långt och sådär. Men det där är ju fortfarande ren skit, tycker jag. Dexter Loomis är lite kul att se, men det hela det där upplägget är ju helt fenomenalt märkligt.
Varför klär sig Tommaso Ciampa som Logan Paul? Han har ju för fan en sån här bild runt halsen likt Logan Paul.
Ja, och varför har han de där kläderna? Jag menar, inte ens The Miz går omkring i de där kläderna.
En sak tycker jag är roligt ändå, att Dexter Loomis är som en sån här på Tivoli, vet ni, när man slår på sån här hamstrar eller någonting som kommer upp i hålet.
En whack-a-mole.
Ja, men precis. Han fick micken i huvudet och han försvann, och sen så när de närmade sig lite dök han upp igen som en sån. Det tyckte jag var lite roligt.
Vad är det som är så farligt blir neddragen under ringen? Vi vet ju att det är bara massa bråte, lite bord, någon stege och den här
nick under ringen.
Ja, precis. Och nick. Liksom de som befinner sig där under. Det tror jag är ganska trevligt där. Hörrni, AW Dynamite Grand Slam.
Som drog över 1 miljon i gate, drog över 1 miljon tittare också, läste jag precis.
Ja. Men vad heter det? Det där är lite tveksam med Tony Khan ändå. Han har varit så himla...
Nu kommer han igen som en blöt trasa på en Tony Khan eld.
han har varit så himla stolt över att de har dragit över 1 miljon i gaten. Men om man tittar på hur många åskådare det var, så på WrestleTix senaste var det 12 412 åskådare där. Och förra året, då var det 21 000 åskådare där. Så att egentligen så håller Tony Khan bara på och gör victory-tecken över att han har höjt priserna så där mycket under ett år. Dubblat priserna.
Woo! Ja, det är väl bra!
Men vadå? Vad betyder alltså att det var mer folk på förra Authorash?
Ja, precis. Det var tydligen 18 000 ungefär som hade betalat förra året, men det var 21 000 som var och tittade. Och i år så var det 12 412 betalande då.
För min spontana reaktion när jag såg det var att det måste vara mer. För jag tyckte att det såg ju, han fick ju se ut som ett jävla SummerSlam. En pissig onsdag i september. Alltså det var ju... De hade i sådana fall skärpt till sig när det gäller den visuella delen av att presentera den där arenan.
Verkligen.
det var ju mäktigt förra året också såklart. Men, och det är ju en sjukt mäktig stadion, den här Arthur Ashe. Det blir ju som en kokande kastrull. Men som sagt, och det är ju ett vanligt Dynamite. Så det är ju ganska mäktigt i jämförelse med ett vanligt Dynamite, om man säger så då.
Ja, jag tyckte det här var ju rena pay-per-view. Det var ju 2 timmar guld det här. Alltså jag tyckte det var hur bra som helst. Jericho och Claudio öppnade. Publiken ofantligt sugen på den här matchen. Jag ofantligt sugen på den här matchen. Mycket för att jag ville verkligen att Jericho skulle ta Ring of Honor-titeln. Jag satt och tittade på den här matchen och tänkte, Chris Jericho mot Cesaro. Har man någonsin egentligen varit sugen på den typen av parning? Nej. Men jag var så jävla taggad och jag blev så glad. Jag blev så fruktansvärt glad när Jericho han lyckades ta titeln. För det känns också som att de har något spännande på gång nu för Ring of Honor.
Och så kändes det som att publiken ville det också väldigt mycket, tycker jag. Men jag måste ju säga det att när man tittar på den här matchen så det slog mig att fan, man viftar lätt bort Chris Jericho och glömmer bort att Karn är för fan 52 år gammal och går bra matcher alltså varje vecka går han ju bra matcher till riktigt bra jäkla matcher. Han är fan en av the all time greats, den här mannen.
Han vann väl på en... jag höll på att säga, han vann relativt rent. Va? Det var en liten försynt spark mellan benen på Cesaro som var... Det avgörande var så att Cesaro sjönk ihop och han kunde vinna. Men han var ju på gång med det där baseballträt och skulle nita på honom med det. Men då lyckades Aubrey se det.
Jajamän, han fick in en Judas-effekt efter en punkspark när Aubrey vart mosad av Cesaro i ringhörnan.
Precis, men... Jag tycker att det, som du säger Robert också, att de har någonting intressant på gång med Ring of Honor på grund av det här. Det känns ju lite som att det kanske kan vara på gång med att få en tv-deal. Och då så kan det vara flashigare att ha Chris Jericho som mästare än att ha Claudio.
Verkligen. För om de inte har det så känns det egentligen konstigt att de tar titeln av Claudio och sätter den på Jericho.
Ja, men jag tycker det.
Vi får väl se. Swerve and Glory mot Acclaim, de tag team-titlarna. När man trodde liksom att publiken inte kunde vara mer på tårna så drar Acclaims låt igång. Det här var ju också fantastiskt. Det var inte många som jublade åt Swerve and Glory i den här matchen. Alltså, de var heel. Speciellt Swerve himself. När han klev in med den där inställsamma jävla jackan också med alla New York-baserade lag. Basket och hockey och baseball och så vidare.
Fast han hade den här hoodien, Chris.
Ja, precis. Han hade Swerve and Glory hade varit hälsa på en så här mellanstadieklass. Och då hade han fått en hoodie av den skolklassen. Och den hade han på sig på vägen in till ringen. Det var ju ändå fint i all hans helhet. Men fan, vilka... Ja, fan. Den här matchen tyckte jag om jättemycket. Och Swerve är ju för fan kung. Nej, kung.
Nej, men jag tycker också den var bra. Jag tycker väl kanske att pay-per-view-matchen var snäppet bättre, men det var mycket bara för att det var någon konstig grej i mitten här, alltså när han den kraschade lite i mitten, det var några stundtals där som de inte riktigt hängde med, alltså tajmingen försvann och typ publikintresset försvann där också. Det var ju när han Max Caster hoppade ner, han skulle göra sin mic drop, men istället bara hoppa ner och bara få ont i knät för att han ja. Inte gör en elbow drop utan hoppar ner på sitt knä istället. Nu såg inte jag om han blev puttad eller något sånt där, men han kom bara liksom flygandes över kameran.
Jag tror att Swerve var väl sen på att få ner honom säkert. Och då var han tvungen att improvisera. För han kan inte stå där uppe hela tiden och vänta på att bli knuffad.
Okej, och då improviserar han en knäskada, rullar ut ur ringen. 5 sekunder senare han hel i knät.
Ja, typ. Nej, men han sålde ju knät ett tag. Det gjorde han.
5 sekunder. Ja, 10. Och då är jag generös, Chris.
Ja, det kan ju ha varit fumligt kamerarbete också. Att Swerve var där och buttade, men att man inte såg det på grund av kameran. Jag vet inte.
Ja, skitsamma. Det var en bra match i alla fall. Slutet att de vinner och att de får ta titlarna. Det var toppen.
Ja, fantastiskt. Och roligt också att vi får en bekräftelse på att FTR är med i tag team titelbilden. Vi får ju faktiskt en promo backstage där ändå Gun Club käkar upp dem ganska friskt, måste jag säga.
Det känns som att FTR har liksom kallnat ganska bra. Nu är det Acclaim som ska vara det hetaste teamet. Och det var väldigt länge sedan man såg FTR. Men det, jag blir lite orolig för FTR kan ju sura ihop om de inte blir profilerade som toppteamet.
Men de var ju, de hade väl en toppmatch på pay-per-viewet ändå. Alltså de gick ju med Wardlow och hade den här six-man tag-matchen.
Ja, men det var ju inte, alltså det känns ju som bara en så här hopslängd match. De har ju inte någon fade pågående och sådär. Så att de...
Nej, jag tror ju att han inte vågar sätta dem i det, för att det enda rimliga är att de ska ta titlarna. Så om han sätter dem i en fade så måste det vara om titlarna, och han har ju haft den här Swerving Our Glory mot The Acclaimed. Så nu måste han ju sätta upp lite roadblocks för dem så att The Acclaimed får ha titeln ett tag. Så då blir det väl Ass Boys först då, så får det komma några andra som är spoilers innan de får ge sig på The Acclaimed, så The Acclaimed får sitta där med bältena ett tag.
Men vi har ju också klagat jättemycket på att Vince McMahon inte hade den där förmågan att blöta fingret och känna åt vilket håll vindarna blåser. Jag menar, när nu Acclaimed är sådär otroligt populära, då vore det ju helt befängt att inte gå på det. Alltså ja. att han då bara säger, nej men vänta, jag har FTR och de blir jävligt sura och liksom ringer CM Punk ifall det är så att de inte får vara kattens potatis.
Ja, frågan är hur sura de är på grund av den här hur CM Punk behandlas. Om det också kan vara något där. Men jag tror som sagt ändå att FTR, de känns som att de gillar Tony Khan så mycket, och de känns som att de gillar AEW så mycket. Jag behöver inte vara nervös egentligen, men jag känner att de har tappat dem lite på slutet.
Innan vi går vidare, jag vill bara poängtera det här, för att det är ganska viktigt när vi sen summerar hela galan, att Billy Gunn gör ju en famouser på Swerve utanför ringen, rullar in han i ringen sen, och då kan de göra en mic drop och vinna och bli nya tag team mästare. Sen fick vi MJF i en tätt med Wheeler Yuta,
där han levererar den fantastiska repliken där det ändå, jag tycker det tyder på att de har nog inte riktigt gått igenom vad som ska sägas, vilket de väl inte gör då i AEW. Men sen så får ju Wheeler Yuta lite feeling och får lite, han levererar en okej promo när han börjar prata om MJFs förlovning och så vidare, när MJF då säger att wow, kolla, han har uppgraderat. Han har gått från att ha personligheten som torkande färg till att vara en pet rock. Duktigt, Wheeler Yuta.
Ja, nu var ju MJF den stora hjälten här för att det var hans egna hemstad. Men jag då, som är besatt av Wrestling Observer, har ju då lyssnat på Lance Storm som har härsknat lite på den här grejen, att han tycker att det är fel av dem att låta MJF simma motströms. Alltså när nu publiken är så jävla sugna på jubla åt MJF, så är det dumt att de tvingar ner han i halsen som heel, för det kommer typ i slutändan bara resultera i att man blir förvirrad och sen orkar man inte bry sig längre. Han skulle ju kunna hålla som face men ändå behålla sin heeliga karaktär. Det har vi ju sett funka med ett dussintal andra brottare tidigare.
Nej, fan, nu håller jag inte med dig och Lance Storm. Låt han vara heel. De tycker om det han är. Det är som att säga att vi ska vända Roman Reigns bara för att Roman Reigns är kung. Han ska ju vara heel.
Men det var ju det vi sa. Det är Roman Reigns skulle ju inte vara face, men de höll på att trycka. Alltså han simmade ju motströms in i helvete när ingen ville ha honom face. Och då gör man heel och då blir han toppen.
Men nu jublar de ju åt Roman när han är heel. Låt han vara heel. Inte ska de väl törna honom face igen då? Fan, jag håller inte med dig och Lance. Det som funkar, funkar.
Men vad heter det? Vi har ju en annan face-turn som har försvunnit lite senare här också, som jag tycker är lite onödigt att de har i Jamie Hayter. Att de har byggt och byggt och byggt över att hon ska törna. Och sen nu, bara för att de har tagit in Paige Saraya då, så behöver de ha en till person på Britt Bakers sida igen, och då helt plötsligt så ska Jamie Hayter inte bli face. Det känns bara som att som sagt, det här känns kortsiktigt bokat, just det.
Ska vi vänta med att prata Saraya Jamie Hayter och prata klart MJF först? För det är så mycket känslor när Saraya kommer och grejer, tycker jag. Eller?
Ja, för fan, det var toppen hon gjorde det. Men vi kan ta det sen då när hon kommer, för det finns lite mer, tycker jag, att säga om den matchen också. Jag tycker så här, om nu MJF är den här framtidsstjärnan som alla pratar om att han är, så måste han ju också kunna bevisa på en bredd. Han måste ju kunna vara en face men samtidigt behålla intresset så att han inte bara blir en face och då tappar han allting för att det enda han kan är gå omkring och vara lite ful i munnen.
Ja, men vad fan? Då ska Roman Reigns bevisa att han kan vara face. Nu ska jag kasta Roman Reigns på det varje gång du vill turna MJF.
Ja, men jag håller med om Roman Reigns. Jag tycker att han var värdelös som face. Jag tycker bara att Roman Reigns var intressant när han blev heel. Men det bevisar ju också att, okej, absolut, han är en stor stjärna. Men han är ju inte The Rock som kan vara både toppen som heel och toppen som face.
Nej, du har en poäng där. Jag kanske ska ge mig då, men nej.
Det behöver du inte göra.
Ja.
Jag vet inte, kan jag ändå känna så där att Triple H har ju en liten grej där att de är sin karaktär, sen så får publiken reagera som de vill.
Det är det jag menar, det är ett pris det.
Och det gör de ju lite grann här med MJF, för att publiken, som sagt, de jublar ju, även fast han är ett as med dem. Så tycker de att det är så roligt med MJF att han är ett as. Så låt han vara ett as då. Men sen om de hejar på han, så då kan de ju heja på han ändå.
Är inte det lite så Paul Heyman bokade ECW också? Att publiken fick ju tycka vad de ville om dem. De var karaktärerna. Det var skitsamma av vad, liksom, vad som avgjorde om man buade eller inte. Det berodde på vem de fejdade med. Men de var karaktärerna och levde karaktärerna.
Jo, och som sagt, jag skulle ju inte vilja att MJF blev liksom så här goody two shoes och ska vara en klipsk face på så sätt heller. Han är ju så himla bra som heel, så att det är ju mer att han får bli, alltså, som Stone Cold typ, att när han turnade, han var ju fortfarande ett badass, eller han var ju han. Men att han kanske började brottas emot heels liksom, men han bytte ju inte karaktär bara för att han blev god, utan han var ju samma typ på något sätt ändå.
Exakt, och det är det jag med, eller förlåt, korrigering, det är ju det Lance Storm menar, att han måste kunna bevisa på sin bredd, och jag tycker ändå att han har en poäng där, Lance Storm.
Det är bra att Lance Storm pratar om att man ska visa bredd, mannen med karisma.
Ja. Pack och Orange Cassidy var en, tyckte ändå, en ganska spännande match. Det var vid några tillfällen som jag tänkte, de kommer kanske hänga den där titeln ändå på Orange Cassidy. Han fick fan oväntat många nearfalls, denna Orange Cassidy. Det kändes ju som att den här matchen var att han skulle bara vara lite kanonmat åt Pack, och att de ville ha titeln och att de ville ha lite återhämtningsmatch. Men nej, det var bra. Han fick till och med ta till en hammare för att vinna Pack.
Japp, det fick han. Men man har sett de här brottas klart nu, känns det som. Fan, det har varit lite många Orange Cassidy mot Pac-matcher nu.
Det som jag känner lite förvirrande, eller förvirrande är det väl inte, men det kommer bli lite knöligt, för i Death Triangle så är ju Pac face liksom, och när han är själv då är han heel.
Men han är ju lite som Lex Luger var med Sting, va? När han är i Death Triangle. De två är face och han är badass heel. Så upplever jag dem som karaktärer i alla fall.
Ja, men det blir en spännande balansgång för dem att gå där. Eller det går de ju redan när det funkar ju. Men om de fortsätter att köra på med honom som att han ska... Fast det kanske bara är mot Orange Cassidy som han är så här healig. För att han har en ogillig från början. Han gillar väl inte Danhausen och sådär heller, såklart. Skojbrottare.
Han är ju heel, vad heter han? Pack, det tror jag. Men han visar ju bredd här. Det som Lance Storm efterfrågar.
Jag sitter och tittar här nu och känner att den här konklusionen som jag hade, den faller kanske. För de två sista matcherna innehöll ju varken outside interference eller forging objects. Men det var ändå en hammare i den här Pack Orange Cassidy-matchen. Det var en boombox och outside interference i förra matchen. Och low blow och försök till baseballträ i första matchen. Så att jag kände väl lite efter den här matchen, tittar jag på WWE?
Ja, jag förstår. En ganska fin analys och hade själv oro där.
Tony Storm, Athena och Britt Baker och Serena Deeb i en four-way var oförtjänt kort, tycker jag. Jag tycker gott om man hade kunnat få mer tid. Jag tycker att den här matchen var bra. Jag gillade den.
Håller med.
Vi fick ju i alla fall ett väldigt bra avslut efter att Tony Storm har pinnat Britt Baker, så gav vi sig en blodig Britt Baker på Tony Storm tills Jamie Hayter kommer in. Och man tänker då att hon ska ge sig på Britt Baker även den här gången. Men likt förra gången så hoppar hon på Tony Storm istället. Men den här gången så börjar hon då gapa om att, henne, att hon är hennes bästa vän. Så nu verkar de ju då som att de helt har skrapat den här idén. Eller kanske bara senare lägger den totala splittringen mellan Jamie Hayter och Britt Baker. Jag menar, hur länge höll inte Jungle Boy och Christian på? 2 år!
Ja. Men jag är lite orolig att de har tappat bollen här. För som sagt,
det som händer här då, vad är det som händer som får dig att tro det? Jo, det kommer igång en musik, va?
Ja, ganska dålig låt.
Ja, en otydlig låt tycker jag. Otydlig Titantron också.
Men sen står det ju då bara Soraya, och då kommer ju då Soraya, alltså gamla Paige, in, och poppen hon får, kära värd, vad de tar emot henne med vidöppna armar, den här publiken.
Och jag tar emot henne med gåshud på mina armar när det här sker. Det var fan mycket känslor när hon kom in, tycker jag.
Ja, jag tycker att det var skönt också. Det brukar ju alltid vara så där att man anar att ja, men nu är det på gång att den här personen ska dyka upp och sådär. Det kändes inte som, nog för att man har vetat att hon har släppt sig från sitt WWE-kontrakt. Man har tänkt tanken att ja, hon kanske kan dyka upp i AEW någon gång. Så kändes det inte som att det var så pass aktuellt. Så det kändes roligt att bli helt överraskad att hon dök upp ändå.
Verkligen! Det är då wrestling är som bäst.
Ja, och det var också någonting med i hennes sätt att tackla AEW-rykten, nu gör jag med citationstecken här som ni inte ser, på Starcast. Jag vurmade ju som fan för henne efter den här Starcast-intervjun, och jag tycker att hennes karriär förtjänar ett bättre avslut än det hon ändå fick i WWE. Jag tycker hon är toppen, hon har varit ung, slirig och tyvärr tillsammans med en komplett idiot. Men det ska ju liksom inte heller bli summan av hela hennes karriär, som det på ett sätt blir av att hon då fick kicken från WWE. Men hon säger ju då på Starcast, så hon bara nämner ju lite förbifarten, lite nonchalant, att ja, alla undrar ju, när ska du gå till AEW? Hon bara, det kommer jag inte göra. Eller ja, det kanske jag gör någon gång. Jag har ju mycket vänner där, så skrattar hon till. Och sen så fortsätter hon prata om någonting annat. Och då kände jag att hon avdramatiserade det så mycket, så att det där med AEW, det är kanske någon gång i framtiden, men verkligen inte inom någon så här nära tid.
Nej, precis. Jag tror även där, så Britt Baker har väl sagt någon gång också att hon hade en drömmatch emot Soraya eller Paige då. Eller drömt om en sån match. Så liksom, det har ju placerats lite småfrön, men som sagt, det är överraskande att det kom redan nu, känner jag. Och som sagt, hon är ju med på AEWs sida redan som en aktiv brottare. Hon har 0-0 i record, så att det känns ju i alla fall som att hon kommer brottas. Hon kommer inte vara någon slags manager-personlighet.
Nej, men det fick man ju tydliga tecken på när hon kom in i ringen och signalerade om att hon ville ha bältena. Hon sa att this is my house. Men alltså, om vi ska prata lite AEWs kvinnodivision, så tycker jag i den här matchen var väldigt bra för vad den var. Jag tycker att Athena är fan fantastisk. Hon och Serena Deeb är fan fantastisk. Hon med. De två var ju head and shoulders above de andra två i den här matchen, tycker jag. Men vilken stjärna Soraya var i ringen. Alltså personlighetsmässigt jämfört med alla. Hon var ju en superstjärna när hon stod där. Alltså bara ju hon, hennes närvaro.
Verkligen. Och Britt Bakers minspel när hon kommer in där också. Oslagbart när hon står där med den blodiga käften. Eller var det näsan? Var det näsbenen som rök på henne? Eller?
Näsan. Näsan var till mosat av Athenas ländrygg typ. Eller höft eller något.
Men nu vill jag komma till det här som jag, som jag inte gillar med det här då. Att Jamie Haters face turn har gått i intet. Det har, som Chris brukar säga ofta, att det är för mycket när hon har hintat om att hon ska törna. Hon törnar inte. Att man får ett sånt här momentum som hon nu har fått, att publiken vill att hon ska törna face, och sen så törnar hon inte face. Då så känns det som att de kommer inte få den här chansen att törna henne, och att publiken kommer acceptera det på samma sätt, eller bli uppspelta över det på samma sätt framöver. Så jag tycker att de tappade bollen lite grann med Jamie Hayter, att de gick tillbaka till Britt Baker nu?
Ja, jag ska hålla hoppet uppe, men jag tror det ligger mycket i det du säger. Hon, Saraya, är för Jamie Hayter vad presskonferensen på indiska restaurangen var för Drew McIntyres titelvinst på Castlemania.
Men det är någonting också med att Jamie Hayter, alltså den populariteten som hon ändå har lyckats skrapa ihop, och det ska sägas att den har ju liksom kommit väldigt organiskt, den populariteten. Den har liksom växt fram. De har inte gjort något aktivt med henne för att hon ska bli sådär populär. Nästan oförtjänt populär. Men, och den är inte så pass stadig så att den står pall för vad som helst.
Nej, och vad heter det som sagt, den var ju det hänger ju mycket på att hon ska fejda med Britt Baker såklart. Och nu så kommer Saraya, och då så kan de, då måste hon tydligen vara emot Britt Baker då, så de offrar det de har byggt på med Jamie Hayter. Jag vet inte, som sagt, det är klart att de ska ha det här momentet, och det är klart att de ska ha Saraya om de har möjligheten. Hon är ju lite som så här, kvinnodivisionens CM Punk. Det är många som har hoppats att de ska komma tillbaka länge nu. Men man är ju fortfarande lite orolig över om hon kommer hålla. Men jag sörjer lite ändå att Jamie Hayter känns som att hon hamnar i bakvattnet igen.
En sak som jag sörjer, det är att jag är så mycket gubbe så jag inte fattar vad det är för kvinna som kommer in och säger hej till Jade Cargill. Och som tydligen är the shit. Och jag bara, det är en gammal kvinna i en jävla evening gown som kommer in där. Vad är det här?
Men hon är någon rappare, men det är, jag vet inte så mycket mer än att hon är en rappare. Du pratade ju, Anders, om att Cardi B hade twittrat ut om det här. Och det är ändå, ja, det är ingen dussinrappare då i alla fall.
Nej, precis. Jag vet inte hur många miljoner den här Trina, som hon hette, hade följare. Men som sagt, att Cardi B twittar ut om AEW är ju bra såklart för PR:en. Hon har ju multipla miljoner med följare. Och sen är det lite roligt också, för att det var ju på gång att Cardi B skulle göra någon guest host-variant till SummerSlam eller någonting. Men hon backade ut i sista stunden. Och så nu så twittar hon om AEW istället. Så det kanske kan vara någonting emot WWE det också.
Vad heter det? Sen har vi väl main eventet, va, grabbar?
Ja, och det tycker jag fan motsvarade alla mina förväntningar. Moxley mot Danielson. Eller rå kampmatch. Jag hade i och för sig förväntat mig att Danielson skulle vinna den här. Men Mox vinner, och är nu en trefaldig eller han fyrfaldig världsmästare? Jag tror de sa båda, va?
Han är ju trefaldig AEW-mästare men fyrfaldig världsmästare i sin karriär.
Ja, var det det de menade? Jag trodde att de inte hade koll på ifall de skulle räkna med den här interim-titeln eller inte.
Nej, Brian Alvarez tweetade ju ut om att med sin WWE-titel så var han trefaldig. Så det är väl det kanske som de har räknat med då.
Men ändå, fan, 5 veckor på raken över miljonen för AEW. Vi sa det förra veckan, men nog fan är wrestling hett just nu.
Men vänta nu, paus. Han kan inte vara trefaldig inräknat med WWE-titeln. Han var ju världsmästare tidigt och förlorade till Hangman Adam Page.
Japp.
Och sen så vann han den över CM Punk. Och sen så vann han den nu igen. Så nu är han ju trefaldig. Fast, sen är han ju i sådana fall, om han har varit
fyra... han har väl aldrig vunnit mot CM Punk. Han tog väl interim-titeln när CM Punk blev skadad.
Jo, han vann väl på tre sekunder.
Ja, men sen gick de ju matchen. De gick ju matchen på Dynamite och då vann han ju det. Ja, precis, på 3 sekunder. Så där måste han ändå räknas som mästare. Och nu vinner han den då igen en tredje gång. Så att i sådana fall är det ju 4 gånger med WWE-titeln. Alternativt 4 gånger ifall de räknar han som interim-mästare också.
Jo, men han var ju trefaldig, när han klev in i matchen.
Jaha, okej. Okay. Ja, det var det kanske.
Men som sagt, räknar de inte den här interim och riktiga titeln, det var ju liksom inget avbrott däremellan, så jag tror att det räknas som en och samma titelsejour.
Jag tror vi kan strunta i och försöka räkna hur många jävla bälten John Moxley hade.
Jo, det här ska vi lägga en timme på.
Ja, så länge vi kommer ihåg att Bobby Lashley är den femte bästa brottaren i världen. Men också, jag vill belysa igen att 5 veckor fan med över miljonen. Wrestling är ju hett nu. Och vad heter det? Cardi B, som jag låtsas att jag vet vem det är, twittrar ut om det. Det är fint. Vi har medvind i våran lilla hobby.
Så är det. Hörrni, detta om detta. Vi hörs.